Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i Örby och mig. Hesa Fredrik Bjurman i New York. Så råkar det vara. Jag är lite skrovrig och hes på stämbanden. Jag har försökt sjunga upp mig innan inspelningen här, men ni får stå ut med att jag låter lite som att jag har stått i båset och skrikit en hel match.
Ja, vi sa det att du här innan att det låter lite som att du har varit Matthew Tkachuk eller någonting och liksom skällt ut domaren eller dina lagkamrater eller försökt tagga igång gänget eller något sånt.
Ja, jag är helt enkelt lite som alla andra är banged up så här långt in i slutspelet. Så är det. Det är bara att stå ut med.
Ja, och en annan grej då, det är ju att det trillar in lite sms titt som tätt i Bjurmans telefon ju.
Ja, nu fick jag lov att stänga av den, det är för att det rasslar ju in. Ni vet ju vad jag har hållit på med sen sista konferensfinalen tog slut och hållit på och sammanställt den stora finalenkäten. Den kommer på närmare finalen, men det är många som ska kontaktas och höra av sig om hur det kommer att sluta i finalen. Ja. Inklusive du. Jag väntar på ditt svar fortfarande.
Ja, jag vet. Jag fick till och med en påminnelse i mejlen här igår kväll. Du var lite besviken här på att ondskan inte har klivit in än i tipset. Men alltså, jag har inte kunnat bestämma mig. Jag har suttit och funderat här mycket nu innan podden vad jag ska tippa. Och, alltså, jag har fortfarande inte bestämt mig. Jag kommer tippa live här i podden. Och utifrån det så ska jag skriva en liten kommentar till dig.
Okej. Ja, det blir bra. Det är ju alltså så att det här är ingenting mindre än själva Stanley Cup Finals Preview-podden. Ja. Vi är framme vid, efter en hel säsong, efter det som började med försäsong i september. Och vi har gått igenom en hel grundserie och ett långt slutspel. Med tre serier är klara och här står vi med The Last Two Standing.
Ja.
Och det är ju två som, hade det varit i fjol hade vi sagt ja, men det här är en logisk final. Men båda två gjorde istället i år vad de skulle ha gjort i fjol.
Ja, nej, alltså hade jag eller du suttit i våra previews och sagt att jag tror nog att Aiden Hill-traden av Vegas, den är kanon. Alltså, han kommer vara finalmålvakt här om ett par månader. Och Sergej Bobrovsky tror jag studsar tillbaka. Han kommer göra en svag grundserie igen, men sen var kanon när slutspelet väl börjar. Och den här Matthew Tkachuk-traden med Calgary här för nyligen, som det var då i våra preview-poddar. Ja, han kommer att leda dem till final och göra mål, matchavgörande mål gång efter gång. Så är det bara.
Ja, nej, det har varit ett mycket överraskande slutspel på många sätt. Efter en rätt så överraskande grundserie också, får man väl säga.
Ja.
Och vi ska ju såklart granska och skärskåda det som precis har hänt och det som ska hända i finalen. Men vi har lite annat som har hänt och som också behöver kommenteras.
Ja, precis. Det är ju verkligen, alltså off-season för övriga, och nu är de ju uppe i 30 klubbar som inte spelar längre. Den är ju i full gång och vi har ju redan de senaste veckorna pratat en hel del om coachbyten, och general managerbyten och så vidare. Och nu har det hänt en hel del sen förra veckan bara som vi måste ta tag i. Jag vet inte riktigt var vi ska börja, för det finns ju flera trådar att dra i.
Ja, men jag börjar med den här, för att det var ju en klubb som bytte coach nu som inte fanns på listan som har varit rätt så lång ett tag, att vi haft fem lag utan coacher. så klev Nashville in i den korridoren också. Fast skaffade ju en ny coach på en gång. De sparkade John Hines och anställde Andrew Brunett. Ja, med facit i hand så känns det som ett väldigt givet drag på sitt sätt.
Ja.
Men det var ingen som hade räknat med att Nashville skulle ta... Brunett kändes väl som en av de hetare ute där som många var ute efter.
Ja, nej, men jag måste säga att jag är lite överraskad. Alltså, visst, Trotz sa ju inte att det var givet att Hines skulle komma tillbaks. Även om han berömde honom. Men han gav ingen löfte om att du är våran coach nästa säsong och så. Nu är det ju lite... Sägs det att det är från coachkollegiet till Hines här att det är lite besvikelse mot Trotz tidigare coach själv då, hur Hines har behandlats här, att liksom, om det nu var så,
så länge,
att,
liksom.
Ja, att om det nu var så att de skulle gå vidare med en ny coach hade de kunnat meddela Hines tidigare istället för att dra ut på det här viset då, att Trotz borde veta bättre själv så att säga. Men en annan sak som jag är överraskad över här, det är ju att vi vet ju vad Barry Trotz är för typ av coach, nu general manager alltså, och så går han för en sån här offensiv kille som Andrew Brunett.
Ja, det tänkte jag också på. Det känns inte som det givna namnet för Trotz.
Nej.
Men det kanske då, som han själv har sagt, att det är en förvanskad bild som finns av honom, att han bara är defensiv. Han anpassar sig efter materialet, säger han ju.
Ja, alltså han har ju vunnit Stanley Cup med ett offensivt väldigt potent Washington till exempel. Ska vi inte glömma bort Barry Trotz. Även om det var 1-3-1 försvarssystem och så vidare då, men absolut, vi ska inte ha Barry Trotz helt inringad i ett hörn bara. Liksom.
Nej, kanske inte Andrew Brunett heller. Visst, de lag han är förknippade med nu då, Florida i fjol och delvis New Jersey i år, det har varit offensiva dynamos till lag.
Ja.
Men det måste kännas kul tycker man för sådana som Filip Forsberg. Nu kommer jag att bråka av.
Ja, precis. Nu är det ju, alltså Brunett är ju framförallt känd för sitt omställningsspel med tanke på otroliga siffror i den statistiken som Florida hade i fjol. Och som, alltså, du tycker att jag har sagt för mycket att det är Brunetts förtjänst att Devils liksom utvecklat sig så mycket till den här säsongen. Men det är svårt att inte dra parallellen så att säga. Jag menar en Roman Josi som kanske är ligans bästa omställningsback från defensiv zon till framåt i alla fall, han måste ju jubla över det här, och som du säger, Filip Forsberg, alla offensiva spelare i det laget. Jag tycker det blir spännande och liksom, om vi nu säger att Trotz är en defensivt skicklig coach och Brunett en offensivt skicklig coach, så blir det ändå spännande att foga ihop de här två stilarna och se om det kan bli den ultimata hockeyn som skapas när två hockeyhjärnor med varsin styrka möts på det här viset.
Fast som general manager ska man ju inte lägga sig i så mycket hur laget coachas. Man har säkert synpunkter på hur det ska spela, men man ska inte lägga sig i liksom träningar och sånt.
Nej, precis. Så att vi får se hur Trotz förhåller sig till det när han för första gången ska liksom sitta uppe på läktaren och vara inne i styrelserummet och så vidare. Alltså att hålla sig borta från det riktigt praktiska så att säga.
Mm. Ja, Hines session där i Nashville blev väl sådär. Liksom. Han gjorde ju, det var ju många som var imponerade nu då av hur han... nu fick jag ett tips från Victor Hedman.
Oj, från självaste Victor.
Det är första gången på väldigt länge jag har behövt fråga honom om det här.
Ja.
Om hur det ska gå i finalen.
Ja, det borde jag veta om någon. Ja,
ja. Fina Victor, vad härligt att han hörde av sig.
Pålitligare än mig. Hör av sig innan jag ens har lämnat något tips.
I år till exempel så var ju andra halvan av säsongen när de hade börjat montera ner lagen. Han gjorde ju ett jävla fint jobb med det unga laget då.
Precis, när liksom Tommy Novak och Luke Evangelista och Philip Tomasino och sådana spelare plötsligt var topp 6-killar och skulle anföra offensiven. Och så var de ju faktiskt nära att gå till slutspel. Det som är lite pikant i sammanhanget, speciellt i den här final-preview-podden, det är ju att Nashville alltså hade exakt samma grundserie-record som Florida. Alltså 42 segrar, 32 förluster, 8 övertidsförluster. Det räckte till slutspel i öst för Florida, men det räckte ju alltså inte för Nashville i väst.
Ja, det finns ju mer som påminner om. Alltså när Nashville gick till final så kom ju de också in som 8.
Ja, det har du rätt i. Ja. Precis.
Ja, det där har jag tänkt på mycket senaste veckorna om hur dumma vi är, du och jag.
Ja, det är vi.
Och alla andra. Att vi aldrig förstår, aldrig, trots att det händer så pass ofta att det är upset, så att lag som kommer långt ner får såna här runs. Så även om Floridas nu är exceptionell, Att vi aldrig fattar, att vi aldrig räknar med det. Nej, varför kan vi inte räkna ut det?
Nej, det är nog, men det undrar nog hela hockeyvärlden tror jag. Inte just varför inte vi kan räkna ut det, men varför de själva inte kan räkna ut det. För det är ju det som är lite...
Hade jag sagt att ja, men Florida kommer att slå Boston, då hade du sagt du är inte klok.
Nej, ja precis. Varför NHL-poddar jag med dig för? Liksom, så det.
Ja.
Ungefär så. Vad är du för dåre?
Ja. Ja, men tillbaks till John Hines där. Men jag har haft lite svårt för honom. Jag uppfattar honom som ganska fyrkantig i sin syn på hockey och så. Så att det, och eftersom jag är lite förtjust i Nashville ändå, framförallt för att få åka dit och så.
Marcus Barbecue till exempel.
Ja, och haft väldigt fina, jag har haft många fina minnen därifrån. Så att, ja, jag tycker det känns lite positivt med att Burnett kommer dit. Det tycker jag. Bra jobbat, trots även om det kanske inte var så snyggt då.
Nej, precis. Nej, men jag håller med också. Det känns som oerhört spännande val av tränare och liksom spännande off-season överhuvudtaget av vilka moves han kommer göra utifrån att han börjar på det här viset. Ja,
ja verkligen. Ja, han blir spännande överhuvudtaget att se som general manager. Det har du rätt i. Liksom när han får ju styra, nu får han bestämma hur det ska se ut. Liksom.
Ja, exakt.
Han är inte bara coach utan han har övergripande ansvar. Ja, även Washington har ju då skaffat sin nya tränare nu, och det var ju också ett namn som det var lite buzz kring.
Ja.
Vad heter han nu då?
Spencer Carberry. Du har ju sagt att vi var inne på det lite grann förra veckan, att Washington var ute efter Carberry, och du fick ju Game of Thrones-vibbar.
Exakt! Just det. Ja, han låter som han har en familj i Westeros, eller vad det heter.
Ja, just det. The House of Carberry.
Ja, exakt. House of Carberry är nu i Washington. Det låter ju skrämmande.
Ja, det låter ju skrämmande.
Men han är ju en ung, ett ungt, nytt, spännande namn. Och det är kul sett till hur mycket vi gnäller om the good old guys.
Ja, precis. Och han verkar ju ha varit rätt eftertraktad, Carberry. Alltså, för att dels sägs det ju att han har varit och intervjuats i Nashville av just Barry Trotz och varit ganska seriös kandidat även där. Han har varit i Anaheim och blivit intervjuad. Han har intervjuats av Rangers också. Så till den grad att han faktiskt fick ett ganska saftigt kontrakt för att vara första gångs head coach i NHL så att säga, av Washington. Han fick ju faktiskt ett 4-årskontrakt direkt. Och det snackas om hyfsat saftig lön också för att vara rookie som NHL head coach. Han hade till och med lite leverage så att säga.
Cool. Ja, han är ju svår att bedöma för oss.
Ja.
Eller hur? Jag menar, du brukar ha en så här förskönad bild av de här unga Sheldon Keefe och Dallas Eakins och de här. Är han en sån som du har haft ögonen på också?
Men lite spännande är han ju. Han är ju en sån där som har varit framgångsrik på lägre nivåer. Han har ju tillhört just Washingtons organisation tidigare, ska vi säga. Han har coachat både deras ECHL-lag och AHL-lag. Och i båda ligorna har han vunnit Coach of the Year faktiskt. Och så fick han ju då chansen, handplockad av Sheldon Keefe och Kyle Dubas till Toronto för 2 år sedan. Och framförallt som en offensiv coach faktiskt i den tränarkonstellationen. Och fick ju ta över Torontos powerplay. Och tittar på det i alla fall så har vi lite handfasta siffror som säger ju någonting om Spencer Carberry. Att när han tog över så hade han precis haft det 16:e bästa powerplay i ligan den säsongen. Sen dess på de 2 säsongerna efter det så har de haft det näst bästa powerplayet procentuellt sett. Så att där gjorde han ju stor skillnad för Toronto. Så att det är ju också lite av en offensiv coach det här, får vi säga, framförallt. Lite speciellt, om vi ska säga liksom Torontos PP under Spencer Carberry, så var det ändå, den största skillnaden var väl att han gjorde det lite mer rörligt och lite mer flytande positioner. Och ja, får vi se om man kan få Ovechkin att röra sig ur den där vänstra teckningscirkeln och Bäckström att inte stå i motsatt teckningscirkeln. Han är inte den rörligaste i powerplay heller, så vi får se hur den krocken blir.
Ja, de befinner sig ju i en intressant situation överhuvudtaget i Washington. De har ju en åldrande kärna som kommer att bestå, men de behöver ju liksom få mer fart på ungdomen och få in mer ungdom i det där laget och försöka växla in i en ny era på något vis.
Ja, det blir spännande att se Brian McClellan. Han har ju redan påbörjat det, dels genom att anställa Spencer Carberry. Det känns lite som åt det hållet i största allmänhet, men vi såg också vid trade deadline när Dmitri Orlov försvann och Rasmus Sandin kom in. Och nu har det varit lite snack om att Jevgenij Kuznetsov själv gärna vill bort och har till och med lämnat in en trade request. Det har han själv sagt, att det är mest spekulationer bara och att han gärna stannar. Men det har varit upprepade uppgifter både i Nordamerika och Ryssland om att han gärna vill bort. Och Brian McClellan har ju för första gången öppnat lite för här under våren när det var exit-intervjuer för Washington till exempel, att det kan hända saker i kärnan. Så jag tror till exempel att Kuznetsov kan vara nästa liksom core-spelare som ryker.
Ja, vi får se det. Det är också, det tror jag vi var inne på redan förra veckan, att det är lite noterbart i alla fall att det alltid är så att när man har haft en coach som Lavoliet, en av the good old guys, blir det gärna en reaktion åt andra hållet, att man vill ha någon helt ny ung.
Ja.
Och sen när det inte har misslyckats, så heter det här, vi behöver någon med rutin.
Ja, precis, då är det nästa coach. När,
nu tar vi in Mike Joe.
Då är Mike Joe tillbaks i NHL igen och coachar Washington 2024. Liksom.
Ja, det blir, eller hur, det är ofta så.
Ja, det är otroligt ofta så. Det är ju lite som vi är inne på i Calgary nu, när de har haft Daryl Sutter, då vill de ju ha något helt annat nu.
Ja, men där har vi inte sett någon ny coach än, har vi? Nej,
där har vi faktiskt inte sett någon ny coach. Där snackas det ju lite om, det är ju visserligen inte någon helt annan, liksom helt nytt namn då, men det pratas om att de har varit i kontakt med Gerard Gallant här, och att han är ett hett namn för Calgary.
Ja, det skulle jag tro. Jag såg också, det var ju spekulationer om att trada Elias Lindholm till Columbus. Att de skulle trada till sig tredje val mot Elias Lindholm och låta Elias återförenas med Johnny Hockey. Intressant.
Oj. Ja, och det är ju mycket som talar för att det där tredje valet i så fall är Leo Carlsson.
Ja, exakt.
Ja, det ser man. Ja, jag har faktiskt hört lite sådana spekulationer också.
Det skulle vara perfekt för Johnny och Elias, tror jag.
Precis, och jag vet, det kanske av, jag skulle säga så här i alla fall, att av de, om vi tar Columbus-perspektivet, så av de lagen som har höga draftval den här sommaren, så är väl Columbus kanske det laget som kanske då skulle kunna tänka sig offra sitt. För att de ändå är, de har en hel del talang och de är samtidigt ganska många etablerade spelare. De är inte så tålmodiga. Jag tror att de är, med Johnny Hockey och så vidare, att de vill växla upp redan nästa säsong och inte vänta till 2025 eller så.
Det har du helt rätt i. Ja, men du, apropå Calgary då, så verkar det ju nu helt klart att Brad Treliving blir ny general manager i Toronto också.
Ja, alltså när vi sitter och spelar in där har det inte bekräftats av Toronto, men det kommer massa uppgifter här på onsdagsmorgonen när vi sitter här och pratar, att det är klart att han kommer presenteras under onsdagen, att det blir presskonferens under torsdagen då. Och att han helt enkelt blir Caldubas ersättare med kort varsel här när det är en viktig sommar som Toronto har framför sig.
Ja, och jag har redan sett spekulationer att de vet hur han tänker och så, att han förmodligen behåller Sheldon Keefe.
Ja, jag har förstått också att det är ingen självklarhet att han ska välja sin coach på det viset, att han ska bara gå in och markera direkt, utan att han har förtroende för Keefe ju.
Han tar med sig Dale Sutter, kommer in som ny coach.
Ja, det kan vi ju slå fast att det kommer han inte göra. Men jag hade nog helst behållit Dubas jämfört med Treliving, men jag tycker ändå att jag förstår Torontos val att gå med Treliving nu i alla fall, med tanke på dels han är så otroligt van med en kanadensisk marknad, även om Calgary inte som Toronto, men där var han ju ett decennium. Han hade en extremt hektisk sommar i fjol när han tappade både Gaudreau och Tkachuk som inte ville vara kvar. Nu så här i efterhand så kan man ju tycka att det var väl ingen succé precis att få in Huber då istället för Tkachuk. Men ändå. Ja, nu när väldigt viktiga beslut ska fattas här på kort varsel, det är draft om mindre än en månad och det är free agency 1 juli liksom då, och vi har pratat mycket om det här med Auston Matthews, att han bara ett år går på kontraktet, och samma sak med William Nylander, att snart kickar Mitch Marners no trade klausul in och så vidare, så att ja, då vill man ha en erfaren herre som rattar det här bygget.
Ja, det är också lite reaktion på Dubas som ju var liksom väldigt ung när han fick det här jobbet. Och man vill inte gå den vägen igen, utan man tar in någon som känns ganska, kanske lite tråkig men stabil och trygg och vet vad det går ut på. Liksom, så, och få lugn på torpet.
Ja. Men ändå lite intressant att han påstås då vilja behålla Sheldon Keefe. Med tanke på alla slutspelsexit här, men det känns ändå som att Keefe har ganska hög status trots allt.
Det tror jag. Jag tycker ju han verkar väldigt bra som person. Och jag tror att han... Det är svårt att säga att det var hans fel att de inte slog Florida. Liksom. Ingen slår Florida.
Nej, det verkar ju tydligt. Och sen så tror jag också lite så här som John Cooper att liksom... Man lär ju sig också, förhoppningsvis. Av allting liksom. Och de vann ju faktiskt... De lyckades ju faktiskt slå ut Tampa här i alla fall. I första rundan. Sen gick det inte mot Florida, men Jag kan förstå om Trelling faktiskt behåller Kiff.
Ja, jag med. Jag med. Och vad gäller Dubas då, så det väntar vi också på besked. För det är så att han har fått till idag på sig och lämna besked till Pittsburgh om han vill vara general manager där eller inte.
Ja, det sägs det i alla fall att han är ju Pittsburghs första val. Att de är beredda att ge han en väldigt hög position i klubben. Att han är liksom... Men i Toronto hade han Brendan Shanahan ovanför sig, och det påstås han inte varit helt nöjd med, att det varit en del av hans motförslag till Toronto, liksom att han ska få större makt. Men i Pittsburgh skulle han ju bli liksom the main man, så att säga. Fenway Group skulle göra honom till Pittsburghs liksom Jürgen Klopp, ungefär som vad Jürgen Klopp är i Liverpool. Att han ska bli den liksom stora ansiktet utåt och mer än bara general manager, så att säga. Men samtidigt sägs det då att Cal Dubas har fler alternativ på bordet. Nödvändigtvis inte från liksom lediga positioner. Att han är så pass attraktiv, Dubas, att klubbar som redan har general managers är lite sugna på att sparkas in för att ta in Dubas. Det har inte namngett så många lag här, men att han är faktiskt så pass het.
Mm. Oj, oj, oj. Om du får spekulera, vilka skulle det vara?
Ja, det är svårt att säga. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det.
Duke Islanders.
Ja, om 80-årig Lula Moriello skulle tacka för sig. Det verkar inte som att han är inne på
Nej,
det.
Men han kan väl få sparken?
Ja, precis. Vi vet. Det är inte han som har allra högst makt i den klubben.
Om han om de ska ersätta igenom, då sparkar de ju honom då. Det är ju det du säger.
Ja, precis.
Det bestämmer ju inte han.
Nej, precis. Absolut. Nej, visst. Det är intressant i alla fall, de här spekulationerna. Ett annat lag som nämns, och som ju har en general manager med kontrakt, det är ju Ottawa Senators, vars framtid är lite oklar här nu med...
Som att de inte har... Så lite heller.
Nej, precis. Med tanke på att de inte har någon ägare egentligen just nu, och att det är lite stridigheter det där om vem som faktiskt ska ta över, och Ryan Reynolds och allt vad det varit. Men att det där finns planer på att försöka locka Cal Dubas, han får stanna i Ontario och Kanada i så fall, och att han också skulle få motsvarande roll som Pittsburgh erbjuder i Ottawa i så fall, och att de skulle göra sig om med Pierre Dorion.
Ja, då kan han ta med sig Matt Murray dit igen.
Ja, just det. Ja, precis. Nej, men att Ottawa är lite i samma situation som Toronto var när han tog över Toronto, med en väldigt ung kärna som är kraftigt och frammarsch och så vidare. Och att det lockar Dubas lite grann. Så att, medan Pittsburgh-situationen är ju lite tvärtom. Då ska han försöka förvalta sista, absolut sista självande åren med Crosby och Malkin eller Tang.
Intressant.
Ja.
Vi har då fortfarande med att vi är på väg in i juni, och det är fortfarande några lag som inte har coacher då.
Ja.
Anaheim, Calgary, Columbus, Rangers. Och Rangers ser jag ju mycket spekulationer om, och nu när Hines fick sparken då, så är det plötsligt han är ett hett namn här. Först var det spekulationer, men idag kom beskedet att Rangers har fått tillåtelse av Nashville att intervjua honom. Ja. Och det är tydligen så då att han och Chris Drury spelade ihop i Boston University.
Just det.
BU. Ja. Och det skulle då vara i kopplingen. Det där förstår jag inte riktigt, att liksom, bara för att man har pluggat ihop några år måste man vara liksom tajta för det. Ja. Alla jag pluggar med skulle jag inte anställa på ett jobb, det kan jag säga.
Ja, nej. Ja, nej, annars har det varit liksom fram till det här Heinz-beskedet, så har det ju hetat att LaViolette är väldigt nära jobbet i Rangers.
Ja, och jag måste säga att jag tycker båda namnen känns väldigt tråkiga. Liksom. Ja. Statiska. Det känns inte som de, om inte Gallant fick fart på det här laget, varför ska de få? De är lite samma sort. Liksom.
Ja.
Fast nästan lite sämre.
Nej, jag håller med, men samtidigt har vi pratat lite grann om att de, alltså även om vissa lag då uppenbarligen här vill gå efter lite nya namn, och det känns ju uppfriskande att det inte bara samma gäng som åker runt, men samtidigt har ju den klubben, The Old Men's Club, så att säga, fått lite uppsving här nu när sparkade coacher som tagit över nya lag inför den här säsongen direkt går långt. Alltså Peter Boer går till konferensfinal med Dallas, Bruce Cassidy går till final med Vegas, Paul Maurice går till final med Florida. Och det kändes ju ganska trött i vissa fall då. Till exempel, vi tyckte inte Paul Maurice kändes jättepikt i Florida till exempel. Så att.
Ja, bara för det fick jag beställt mail från Rangers där det står: Rangers acquire fifth round pick in 2023 NHL entry draft. De trailer en Jaden Grubb till Edmonton. Ja, nu vet ni det också, live.
Ja, där har vi en bomb.
Ja. Ja, undrar varför man gör sånt. Det där känns som Ja, det är konstiga moves. Att någon ägnar tid åt det.
Ja, precis. Ja, det är lite märkligt. Ja, nej, ett annat hett namn jag tycker vi kan slänga in här. Inte just i Rangers, men som faktiskt Columbus intervjuat. Det är ju gamla Patrick Roy faktiskt.
Ja, var med i ambulansen för han gärna komma in i leken igen. Han är en färgstark karaktär.
Onekligen en profil, det får man säga. Och nu har ju han... Han har ju en bra säsong bakom sig här med sitt Quebec Rampart som han ju äger i princip. Det gör väl. Han är ju general manager och head coach i alla fall. Jag tror att han äger hela klubben och de håller på att vinna hela Memorial Cup just nu. Alltså det ädlaste av troféer man kan vinna i den kanadensiska juniorhockeyn. Pågår just nu. Och de leder tabellen när vi sitter och spelar in det här. Så.
Yes. Ja, men vi får se. Man känner väl att alla de här frågorna måste lösas rätt snabbt nu. För som du påpekade, så är det mindre än en månad till draften och sen vid månadsskiftet där så är det ju free agency också. Då måste man ju liksom, det är då man sätter sitt lag.
Exakt, och det är därför det påstås, det här är inte bekräftat heller, men att Pittsburgh har satt den här deadline för Kyle Dubas trots att de så otroligt gärna vill ha honom, så tycker de sig inte kunna vänta längre, utan då går de på plan B istället.
Ja, men så måste man väl göra. Det är hektiska tider nu för dem. Onekligen. Alla lag. Ja. Men för inga är det mer hektiskt än för Vegas Golden Knights och Florida Panthers som nu ska spela 2023 års Stanley Cup-final.
Ja, precis. Nu är det dags att ge sig in på denna final-preview då, helt enkelt.
Ja, och vi kan väl börja med att se vad som hände i konferensfinalerna. Förra veckan när vi spelade in, då väntade vi väl på Game 4 mellan Florida och Carolina, var det inte så?
Jo, precis. Då stod det alltså 3-0 i matcher till Florida. Och mycket riktigt så blev det ju en sweep. Inte ens en gentleman sweep som vi har pratat om tidigare i slutspelet. Utan vi fick se den första raka sweepen helt enkelt.
Ja, de blåste över dem i 4 raka och det är helt häpnadsväckande. Alltså, de börjar med 4-3 mot Boston. 4-1 mot Toronto och så 4-0 mot Carolina. Ja, vi blir bara bättre och bättre hela tiden, sa Gustav Forsling till mig. Det har ju till och med gått så långt nu så från att man har sagt hur kunde de slå Boston, så är det mer nu så här, hur kunde Boston vinna 3 matcher mot Florida?
Ja, det är precis. Det är en prestation av Boston då. Otroligt starkt utav dem.
Ja.
Det som var liksom en av tidernas fiaskon för en månad sedan.
Ja, nej, men det är ju så att den är 26 april, för över en månad sedan, då vann de alltså, då var de hotade av och blev utslagna av Boston och vann den 5:e matchen. Sen dess har de ju bara varit ute på ett helt otroligt segertåg.
Ja, de har vunnit
en match.
De har vunnit 11 av de 12 senaste matcherna alltså, Florida.
Ja.
Och de här lagen som de har slagit ut är såklart President's Trophy-vinnaren Boston. Men alltså, Toronto slutar 4 i grundserien, Carolina slutar 2 i grundserien. Det är ju riktiga powerhouses de har slått ut en efter en här. Solklart då, dessutom.
Ja, och jag tycker det är så roligt att liksom, nu säger alla då, ja men Vegas, det är något helt annat. Ja, men det sa de, Toronto skulle vara något helt annat än Boston också. Och framförallt skulle Carolina vara något helt annat än Toronto.
Ja.
Och de svepte dem liksom. Ja. Det är något fuffens i luften här. Alltså det är något, ödet har bestämt att Florida, det är Floridas år.
Ja, det är precis. Det är sällan vi ser ett lag som har så tydlig det-faktor som du brukar prata om. Det är allt bara
ett sanslöst momentum. Liksom. Och det är inte bara det att de vinner, utan hur de vinner. De vinner ju på så spektakulära sätt. Och har inte spelat ut de här lagen särskilt ofta, men i de exakt rätt ögonblick så är det de som har killerinstinkten och avgör matcherna, inte minst på övertid.
Ja, precis. De har alltså vunnit samtliga övertider hittills i det här slutspelet. Och när vi säger att de blåser Carolina av banan och vinner med 4-0 matcher, så är ju trots allt samtliga matcher uddamålsegrar. 2 övertidsmatcher, en som alltså gick till, det var ju nästa, var det 7:e perioden till och med. Och 12 sekunder kvar innan det hade blivit en 8:e period till och med. Så att det är ju minsta möjliga marginal i flera av de här matcherna. Men de vinner ju gång på gång, så det är ju ingen slump.
Ja. Nej, det är klart det inte är. Det finns något som säger vilket flyt de har. Ja, men det flytet har lag som är ute på sådana här till synes predestinerade resor mot triumf. Det är det som är grejen, att alltid hitta sätt att vinna, inte spela bäst. Jag får ju den här känslan att det är något med ödet. Liksom. Och det var vi också inne på förra veckan, det här otroligt nästan provocerande att de inte tycker det är jobbigt. De har bara kul. Ja. Jag vet inte, varje gång han pratar med Tkachuk så pratar han om hur roligt det är hela tiden. Och ler. Ja. Det är aldrig något om, oj vad vi har fått betala, vad vi har fått offra och blod och svett. Nej, det är kul det här.
Ja, precis. Det är exakt. Det är nästan, jag håller med Mark Lazarus i sin krönika för några veckor sedan där, att det är nästan avstängningsbart. Så är det så som NHL-kulturen fungerar. Liksom. Det ska vara, man ska prata om och täcka skott och bara liksom hur jobbigt det är och vilken pain och alla sår och skavanker. Men här är det liksom bara uppsluppet, avspänt och roligt.
Ja, ja det är något väldigt, väldigt, väldigt udda. Och så en målvakt då som plötsligt också har, är on a mission from God, liksom. Ja. Jag såg faktiskt om jag såg det här heter det, The Quest for the Cup, alltså dokumentären som produceras under tiden.
Ja.
Bobrovskis, det var några av matcherna mot Toronto och Carolina. Det var helt sjukt hur bra han var.
Han
har ju stulit flera matcher åt dem.
Exakt, för det är klart att man måste liksom, det är, att man måste lyfta fram Matthew Tkachuk, och vi har ju inte ens sagt än att han liksom, han avgör alltså 3 av 4 matcher i den här konferensfinalen, och han har ju assist på den enda matchen han inte avgjorde heller själv, så han var inblandad i samtliga avgöranden i allra högsta grad, men ändå så är han ju starkt utmanad om Conn Smythe-titeln så här långt av Sergej Bobrovsky, för att visst, Tkachuk har avgjort matcherna, men det är ju Bobrovsky som är mångt och mycket har stulit matchen.
Ja, det är väldigt svårt att skilja dem åt vad gäller Conn Smythe alltså. Men jag lutar åt Tkachuk ändå, därför att aldrig sett på maken någon som avgör så mycket.
Ja, alltså totalt sett så har han ju varit inblandad i 8 av 12 matchavgörande mål hittills i slutspelet. Det är ju...
Ja.
Det finns ju inte.
Ja, sanslöst. Ja. Men Bobrovsky då, han är på... hans gamla smeknamn är ju Big Game Bob.
Ja, det är mer passande just nu än Bobrovsky.
Ja. Ja, det är det verkligen. Sanslöst. Men om vi tittar på Carolina då, stackars, han sa ju deprimerat, Rod Brindamore, att det jobbigaste med det här är att folk kommer att se tillbaks i historien så har ni blivit svepta. It wasn't like that. Yeah. It wasn't like that, sa han flera gånger. We were right there. Och ja, det var de ju. Det var ju Uddamores förluster alltihopa, men det är igen skäl till det.
Yeah.
Och de håller på, Carolina håller på att bli lite som Washington och San Jose, liksom, när de var fantastiskt bra men aldrig fick till det i slutspelet.
Ja, men jag kan förstå den parallellen, och lite så känns det ju. Det tar ju stopp till slut för dem hela tiden. Oftast har de inte kommit så här långt.
Några gånger har de gjort det. Om du ser hela senaste 5 åren så har det varit liksom, har det hela tiden hetat att nu är det deras tur. Och så det minns jag, att så var det alltid med San Jose och ja, du vet.
Ja, men det är ju under den här Rod Brindamore-eran ju. Innan dess gick de ju inte ens till slutspel. Men absolut, de var ju konferensfinal mot Boston. Det var väl 2019 där, när Boston gick till final. Då blev de ju också svepta när de väl kom till konferensfinal. Men ja, samtidigt, det som stämmer överens med Rod Brindamores citat, det är ju vad de sitter och säger i exit-intervjuerna. Inte bara Don Waddell som general manager, utan även Tom Dundon, ju ägaren, sitter och säger att nej, han vill ha tillbaka i stort sett hela laget. Han tycker att de är bra, det här är ett steg i rätt riktning och de är nära. Och de ska inte göra någon Florida Panthers, någon liksom tokförändring i kåren och trada bort Sebastian Aho. Utan tvärtom har han sagt att huvudprioriteten just nu, det är att förlänga med inte minst Sebastian Aho.
Ja, men å andra sidan, det är ju värt att påpeka det, som till exempel San Jose Söder. Det finns inga garantier, bara för att man är bra år efter år, att det till slut händer.
Nej.
Vi ser ju det här att man måste förlora några gånger för att ta sig över det sista hindret och lära sig vinna. Men det är inte alltid det händer.
Nej, oftast inte. Snarare. Nej. Om man zoomar in på just de här 4 matcherna som de förlorar, så känns det ändå som den farhåga vi hade inför slutspelet, som inte gällde mot Devils alls, men som kändes som att det gällde här, det var ju den här bristen på gamebreakers, alltså att ha en egen Matthew Tkachuk eller någon som verkligen kan gå in och avgöra en match. För att de hade väl totalt sett mer av spelet än Florida faktiskt, och de hade klart fler expected goals till exempel, men de lyckades inte göra mål. De gör ju för få mål, alldeles för få mål i den här konferensfinalen.
Men det har ju att göra med Bobrovsky då, att han var så ruskigt het. Men samtidigt som du säger, då behöver man ju verkligen någon som har målsinne för att överlista en sån. Och det gick ju inte utan Pacioretty och Svechnikov.
Nej, det känns som att det saknades. Så de kunde ju kanske inte lita på att Jordan Martinuk skulle göra 9 poäng igen, precis som han gjorde mot Devils. Liksom. Det är inte den typen av spelare som... Visst, det är viktigt, men man måste ju också ha att ens verkliga toppspelare kliver in och avgör matchen när det som mest behövs i de mest avgörande lägena. Så att, återigen följde de lite på spetsen, tycker jag.
Ja, ja, men vad tror du de ska göra då? Du indikerade för mig innan vi började spela in att du hade några spännande idéer om dem.
Ja, jag har lite idéer apropå spets, hur de ska kunna förbättra det här laget. Jag läste precis innan vi började spela in här lite kommentarer från Don Waddell på deras exit-intervjuer där, att som inte talar för de här spelarna som jag ska presentera för dem som potentiella nyförvärv. Det är inte linje med det, för han pratade om att vi ska ha lite mer tyngd, tycker han. Men jag är mer inne på spets och målgöra det här som jag vill ha in i det här laget. Och grejen är så här, jag tycker de har en väldigt stor chans just nästa år. För att de har ett år till med Sebastian Aho på ett klart, eller klart bild, ska jag säga, men ett billigare kontrakt där man kommer skriva härnäst. Sen går ju det kontraktet ut. Samma sak med Martin Natchez, kostar ju bara $3 miljoner även kommande säsong. Sen ska han ha en rejäl löneförhöjning efter det. Så att, och de har mycket löneutrymme nu. Visst, det överhuvudtaget är det en sommar där Don Waddell kommer sitta extremt mycket med vid kontraktsförhandlingsbordet, för att sådana som Jesper Fast och Jordan Stål har utgående kontrakt, och båda målvakterna har utgående kontrakt. Så det är mycket att bestämma sig kring. Men de har mycket löneutrymme den här säsongen som kommer, och därför tycker jag att de borde utnyttja det till att verkligen gå för det riktigt ordentligt nästa år och försöka hitta spets när de har möjligheten. Och, jag har två namn, tre namn till och med har jag kommit fram till. Och som jag tror är tillgängliga då, som de kan byta till sig. Och det första namnet, det är William Nylander.
Wow, det var spännande.
Ja, det är tidigare sagt att Tom Dundon är väldigt förtjust i honom, och att Carolina har ryckt i Nylander tidigare, och vi får se nu hur Trelleving agerar. Men Nylander har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt, och Toronto sitter ju ännu mer, sitter ju väldigt prekärt till löneutrymmesmässigt, och kan få svårt att förlänga med Nylander om han ska få ett marknadsmässigt bud liksom. Så att jag tror han kanske kan vara tillgänglig, och det är ju spets och powerplay-kompetens som man skulle få in då i så fall. Inte tyngd precis som Waddell pratar om, men det är spets, tycker jag.
Verkligen. Nylander och Aho känns som ett ganska bra par.
Ja, det kan man säga. Och en spel som jag inte tror att du är så förtjust i, men som jag tror är tillgänglig och som inte har bevisat sig i slutspel, men som kanske kan skärpa till sig under Rod Brindamore, det är ju då Mark Scheifele som vill bort från Winnipeg.
Ja, fast jag förstår absolut. Han har ju sina sidor, men det finns ju väldigt mycket hockeypotential där.
Precis, både han och Nylander över 40 mål i grundserien i alla fall gångna säsongen. Och han är ju mitt i sin prime, Scheifele, så det är nu han borde vara som bäst. Liksom. Och bara ett år kvar på kontraktet, han med. Kan komma att tradas från Winnipeg den här sommaren. Och mitt tredje alternativ, som inte är på samma nivå, men som det pratas om en trade kring, som är en målskytt och som jag tror skulle passa perfekt in i Rod Brindamores hockey, det är faktiskt, och det här tror jag inte du har hört så mycket om att han skulle vara tillgänglig, det är då Hackspetten från Kusmark, Viktor Arvidsson.
Nej, varför skulle han vara tillgänglig för?
Nej, men Elliot Friedman faktiskt har ju varit inne på det, att LA Kings, som sitter också väldigt nära lönetaket där klistrade, att de är väldigt måna om att försöka förlänga med Gavrikov, som de bytte till sig vid trade deadline. De har inga pengar till det just nu, men att Arvidsson skulle kunna vara en spelare de kan tänka sig offra för att befordra någon av sina, de har liksom Byfield och Kaliev och alla de här unga talangerna de har, att de då skulle offra Arvidssons lön med bara ett år kvar på kontraktet till något lag för att få plats med Gavrikov istället. Och jag tänker att inte Arvidsson en typiska Rod Brindamore-spelaren, alltså med energiska. Lite, och sen så dessutom liksom varit uppe och snuddat på 30 mål många gånger i karriären.
Ja, när han är frisk så är han ju ett offensivt vapen, verkligen. Och det började han ju bli här i slutet av säsongen, äntligen har fått ordning på ryggen och så.
Ja, jag
absolut skulle jag kunna se honom i Carolina.
Ja, alltså jag försökte tänka ut några namn som skulle kunna passa i där Carolina för att spetsa till dem lite ytterligare. Där de har chansen med löneutrymme nästa år, till skillnad från många andra konkurrerande contenders.
Ja. Ja, innan vi kommer in på själva finalen så måste vi titta på den andra konferensfinalen också då. Där Vegas till slut slog ut Dallas med 4-2. De hade ledning med 3-0. Och sen vann Dallas två matcher. Och det började kännas som att inför Game 6 då i Dallas, att det här kan bli riktigt spännande. Dallas kan tvinga fram en Game 7 som skulle ha varit ikväll då i Vegas. Ja. Men det blev ingenting med.
Nej, precis. Det blev ju 6-0 till Vegas i Game 6 i Dallas. Det var ju ingen snack om saken till slut.
Nej, och det var en fruktansvärt bra match av Vegas. Ja. Då spelade de på toppen av sin förmåga, skulle jag säga. Ja. Vilket de inte hade gjort i de två föregående matcherna. Och då var det klassskillnad.
Ja, precis. Det var liksom, de var först på varenda puck. Det var framförallt liksom attityden som skilde lagen åt. Alltså.
Ja, de iscensatte en fruktansvärd forechecking direkt och gick liksom med en fruktansvärd aggressivitet till anfall själva. Ja. Och Dallas såg lite handfallna ut helt enkelt av vad som hände. DeBoer var ju tvungen att erkänna det efteråt. Vegas kom upp på en ny nivå och det gjorde inte vi.
Nej, precis. Och tvärtom då så lyssnade Vegas spelare på sin coach då, Bruce Cassidy. För han sa ju efter de här två förlusterna, och framförallt den förlusten i Game 5 där, att liksom, vi sprider för mycket puckar, det är inte tillräckligt påkopplat och nu måste vi spela Vegas hockey igen och liksom vara först på varje puck igen. Och ja, det var ju precis det de var. De kom ut precis så som han ville att Vegas ska spela.
Ja, han sa ju efter Game 5 sa han att vi gav bort 24 puckar. Jag är inte säker på att man slår Arizona Coyotes i januari om man slår bort 24 puckar. Och så lade till så no disrespect to Arizona, eller hur?
Ja, det var ju en jättediss liksom. Det var ju svårt att bara lägga till då, no disrespect. Ja. Men det är ju Vegas signum, alltså det här. Det tycker jag lite så här, de är ju, jag tycker de är, och det vill jag kalla Florida också, generellt sett i hockey. Vi kan dra in Växjö här i Sverige i den kategorin också. Liksom den här typen av hockey som är vinnande i slutspel och så här, som är hög forechecking och så vidare. Det handlar inte om att man ska åka runt och tacklas och spela fysiskt på det viset. Utan det handlar om att vara intensiv och vara först på puckarna och vara där och störa med klubban hela tiden och göra jobbigt för motståndarna. Sam Hallam till exempel, så har ju, när han var tränare i Växjö, så pratade jag liksom om att man tappar fart om man bara åker runt och tacklas också. Att det, och kollar man på Vegas då, när vi kollar på just puckstölder då, som man var inne på, att Vegas hade för många av själva i Game 5. Så totalt sett i slutspelet så har ju de klart flest puckstölder själva då. Och Mark Stone är ju tokledare där av alla spelare individuellt sett. Det är ju alltid. Wilhelm Karlsson är trea. Så att det är verkligen, det är den här intensiva hockeyn som går ut på att vara väldigt ättre hela tiden. Och inte nödvändigtvis tacklas, utan mest bara vara där och vara jobbig hela tiden. Liksom.
Ja, och Dallas, vad ska man säga, det vart ju då, det pratade vi om redan förra veckan, att Bengben vart avstängd två matcher där. Och det var som att den avstängningen fick en annan effekt än den avsedda. Det var som att resten av laget liksom rallied around, som de säger här, och gjorde två matcher, väldigt bra matcher, för att få tillbaka honom.
Ja.
Men sen när han väl kom tillbaka så gav det ingen effekt alls.
Nej, det var ju konstigt då att den där matchen när han blev avstängd och gjorde bort sig och sen uttalade sig väldigt konstigt efteråt. Den torskade de med 4-0 och allt. Och det var en shitshow som vi pratade om i förra veckans podd. Och sen när han kom tillbaka, ja, då blir det 0-6. Då blir det nästan liknande shitshow.
Ja, det där varit fel alltihop. Dallas stora problem tror jag i hela den här serien var att de förlorade andra matchen i Vegas. Då var de ju egentligen bättre.
Ja.
Men lyckades inte vinna i alla fall, vilket det går ut på. Och där gick det om intet, den här förhoppningen om att gå till final.
Ja, jag håller med om det, för att samtidigt, det blev väldigt surt det här, den här avslutningen för Dallas på säsongen. Men det är ändå mycket positivt de kan ta med sig. Och deras högsta nivå tycker jag var väl så hög som Floridas och Vegas i det här slutspelet. Ja. Men det var ojämnheten som till slut blev deras fall. Och den såg vi även i tidigare serier. Vi såg den mot Seattle där de åkte på 2-7 och 3-6. Minnesota åkte på en 1-5-smäll. Jake Oettinger är väl den som personifierade allra bäst, som blev utbytt flera gånger om. Samtidigt höll nollan i några matcher och stängde igen butiken. Men, de var för ojämna, Dallas.
Ja, helt sant. Och det finns det inget utrymme för när man kommer så här djupt in i slutspelet. Nej. Man måste vara bra hela tiden.
Ja, precis. Och det var faktiskt inte Dallas. Det är ju någonting de måste förbättra om de ska ta nästa steg. Men som sagt, jag vill ändå säga mycket positivt. De är ändå topp 4 i NHL av 32 lag den här säsongen. Även om Jake Oettinger hade ett misslyckat slutspel så har de en bra målvakt där. Miro Heiskanen blir ju faktiskt bara bättre och bättre. Otrolig franchiseback där. liksom Roppe Hintz leder, också relativt ung core-spelare här som leder poängligan i hela slutspelet. Jason Robertson, vi har sett hur Wyatt Johnston har blivit en klassspelare här under säsongen. De har fler på gång, Logan Stankoven och så vidare. Jag tycker det är väldigt mycket positivt trots allt i Dallas organisation, och trots att de åker ut här nu och att vissa håll känns de åldrande i form av Jamie Benn och Tyler Seguin och Ryan Suter och Joe Pavelski och lite sådär, men det är ändå, känns ändå som att de kan ta ett steg nästa säsong.
Ja. Ja, de kan dock göra sig av med, tycker jag, Ryan Suter. Han gjorde ett riktigt dåligt slutspel. Framförallt i den här konferensfinalen var han riktigt dålig.
Ja, ja, mycket...
Ta bort honom, in med Nils Lundqvist istället.
Jo, jag kan hålla med. Han blev ju lite hackkyckling bland Dallas-fansen, tyckte jag.
Ja, det förstår jag. Men det var ju honom Jack Eichel hela tiden utnyttjade för att göra sina storartade framspelningar. Så det var alltid Ryan Suter som var inne på de avgörande målen. Och dessutom då tog en massa dumma utvisningar.
Ja, och många Dallas-fans får sin vilja igenom. Då blir alltså Ryan Suter utköpt igen. Han är ju redan utköpt en gång av Minnesota.
Ja.
Kan han bli det igen?
Ja, det visste Minnesota vad de gjorde.
Ja. Ja, nej. Apropå svenska, du nämnde Nils Lundqvist. Lite spännande faktiskt att se om det kan vara så att Fredrik Olofsson i Jamie Benns frånvaro kan ha spelat till sig ett nytt NHL-kontrakt. För han fick ju hoppa in då när Jamie Benn saknades. Och den fjärde kedjan han var med och bildade där var ju faktiskt ibland bäst på isen.
Ja.
De var jättebra. Så om vi räknar målchansen så var de 11-1. Olofsson gjorde ingen poäng själv, men de gjorde ju ett mål den där fjärde kedjan.
Ja, han var bra. Så tar de bort honom. Det går inte utan svenskar.
Precis, så fick han inte spela Game 6 och då blev det 0-6. Jag ska ju inte såklart säga att Olofsson var den stora orsaken till det, men han kan faktiskt ha spelat till sig ett nytt NHL-avtal. Annars har det ju hetat att han ska hem till Rögle kommande säsong, men nu tror jag vissa fick upp ögonen för honom.
Yes, ja, men du.
Ja?
Då har vi finalen då, som börjar först på lördag, natten till söndag svensk tid. Och då har det gått 10 dagar sedan Florida Panthers senast spelade hockey. Det är ett lite tungt, lite väl långt avbräck det, och jag hör somliga som pratar om historien, till exempel Ottawa reporterna säger att när Senators fick vänta 7 dagar 2007 så hade de tappat allt momentum.
Ja.
Det är inte helt lyckat.
Nej, det kan väl vara det som är hotet mot det faktorn i Florida, att den kanske har försvunnit här någonstans under nästan 2 veckor utan att vara matchtempo. Ja,
fast de har en sån attityd så jag tror man känner att det ska inte betyda någonting.
Och samtidigt fick de ju vänta länge innan de klev in mot Carolina också, i och med att de gjorde processen kort med Toronto.
Ja, jag tror ju så här. Jag tror att egentligen är Vegas ett lite bättre lag än Florida. Ja, om man ser i helheten med djupet och så.
Ja.
Men Boston, Toronto och Carolina var också lite bättre än Florida.
Ja.
Och det hjälpte inte. Jag har fått för mig att det går inte att stoppa Florida. Det är ödesbestämt att Matthew Tkachuk kommer att åka omkring med bucklan i en arena.
Ja, det känns verkligen så. Och jag kan väl säga nu då, för jag har kommit fram till det. Jag tror jag kom fram till det till slut innan podden här. Men att jag kommer tippa Florida.
Ja.
Och jag tippar 4-3 matcher. För jag har svårt att se ändå att de ska kunna städa undan Vegas bara också. Men
du hade aldrig kunnat, om jag hade sagt de sveper Carolina, då hade du också sagt jag måste hitta en ny poddpartner.
Ja, grejen var att jag sa ju i det avsnittet vår preview för konferensfinalen att jag trodde det skulle bli jämnt. Det var ju det jag utgick från då, men samtidigt har jag lärt mig att jag inte ska bli förvånad i det här slutspelet. Men det som skulle göra mig förvånad är om Florida sveper Carolina. Och så var det precis det som hände, så att jag är ju helt ute och syr.
Ja, vi får se. Men det är ju samtidigt sant att Vegas är lite annorlunda än de här lagen de har stött på. Framförallt är de ju mycket större och hårdare. Och de här backarna de har i Vegas, de är ju fan inte lätta att tas med.
Nej, det pratas mycket om det, Vegas fyrtorn, som du själv har påpekat när du har klivit in i Vegas omklädningsrum. Att det är ju något, man blir nästan lite skrämd.
Ja, och sen har de det här liksom, de har ju några stjärnor i Eichel och Stone och så, men det är också ett väldigt mycket komplett lag där det nästan varje kväll är olika karaktärer som kliver fram och gör mål.
Ja, precis. Det är allt ifrån. Det kan vara William Carrier i deras fjärde kedja. Det kan vara någon back. Det kan vara men det kan vara Marshes har jag inte minst sett. Men det kan vara egentligen vilken kedja som helst. De känns väldigt. Chandler Stevenson ska vi ju lyfta fram också. Det finns många där som.
Och William Karlsson.
William Karlsson, ja.
Han var ju grym i den här sista. Han gjorde 2 mål och spelade fram till 1. Och nu har han gjort 10 mål i årets slutspel och har finalen kvar. Med lite flyt så kommer Annika att slå den svenska rekordet. Vet du vem som har det?
Är det Fransén eller?
Nej, han är tvåa. Nej,
det är Alfie förstås.
Alfie, 2007 gjorde han 14 mål i slutspelet.
Just det. Ja, det glömmer man bort lite grann. Just det, det är klart han gjorde.
29 tror jag det var Fransén gjorde 13. Och 2008 gjorde både han och Zäta 12. Det är toppen.
Just det.
Och så gjorde Landeskog 11 i fjol. Det var ju också väldigt bra.
Och Victor men, har varit uppe på 10, tror jag.
Ja, som back. I bubblan gjorde han 10. Mm. Skulle förvåna om han inte gör några mål till Wild Bill. Han är ju i 2018-form i det här slutspelet.
Ja, det är han faktiskt. Han är precis målskyttstakter igen. Och samtidigt då den här matchup-centern som har nollat både Draisaitl och McDavid till exempel.
Det är folk som säger, om nu Vegas vinner så är det folk som har William Karlsson som Conn Smythe-kandidat.
Ja, det är faktiskt så. Det är inte bara vi med blågula glasögon som säger det, utan det lyfts ju fram William Karlssons otroliga siffror i det här slutspelet, inte minst defensivt. Men också då att
jag har inte sagt hans namn än, men det finns andra som verkligen har gjort det.
Ja. Nej, precis. Det är det som är, för det kan man visserligen säga om Carolina också, men skillnaden mot Carolina för Vegas är att de har lite mer spets. Det jag vill komma in på är de här 5-mot-5-maskinerna.
Ja.
Och Vegas är ju verkligen en sån. Och det ska bli spännande att se då till exempel William Karlsson som ju är så otroligt bra. Alltså, det kanske blir matchup-duell här nu mot Tkachuk.
Ja.
Om vi kollar deras 5-mot-5-statistik exakt identiskt när det kommer till hur många mål de varit inne på framåt och bakåt. 14-5 för båda två. Vem ska ge sig nu liksom?
Ja, det blir en dragkamp verkligen.
Ja.
Ja, och sen blir det ju också intressant då med målvaktsmatchen som du nämnde i början av avsnittet. Vem fan hade kunnat tro att Aiden Hill skulle vara potentiell finalhjälte? Men han har ju varit riktigt, riktigt svinbra sedan han kom in och höll ju faktiskt nollan 2 gånger i konferensfinalen.
Ja, nej, precis. Jag, lite rolig kommentar där efter den där shitshowen som vi pratade om i Dallas när han fick popcorn kastat på sig.
Ja.
Och han sa efteråt bara, allt träffar mig ikväll.
Ja.
Nej, men han är ju lite rolig också. Alltså, man har fått liksom läsa lite mer om Aiden Hill. Det hade man inte trott att man skulle fördjupa sig liksom. Men hur han försöker slappna av. Och det är ju, alla målvakter är ju speciella och är typer. Och han är ju också en sån. Och när han ska liksom försöka zona ut allting runt omkring så inför varje avblåsning tar han 5 djupa andetag och fokuserar på ljudet som liksom ekar in i masken. Och det ska låta på ett visst sätt när han andas för att han ska veta att nu är han påkopplad. Liksom.
Jaha. Ja. Intressant.
Ja. Nej, det är, men samtidigt Bobrovsky då, som ju är otroligt het. Jag får återigen nämna den här goal saved above expected statistiken som jag brukar återkomma till. Han har så plus 20 i det här slutspelet.
Ja.
Borde enligt den statistiken ha släppt in 20 mål fler än man har gjort. Men jag vet, det är lite många inne på att Carolina mot Carolina blir ofta så i sättet de spelar så boostar den här statistiken lite ovärdigt mycket. Men ändå, det säger väldigt mycket om hans slutspel hittills.
Ja. Det ska bli jävligt spännande att se hur de här lagen reagerar på varandra. Och jag är långt ifrån säker på någonting. Det har man fått lära sig nu och låta bli att vara så dum.
Ja.
Vi kommer vara det igen i höst. Kommer man att säga jo, så här blir det. Så här, och så här blir det.
Ja, det har man redan inställt på.
Ja. Men jag kommer tillbaka till det där alltså, enorma momentum Florida har det, att de ser sig själva som oslagbara, att de har så fruktansvärt kul. Det känns som att de håller på att skriva en saga och den sagan är inte menad att ta slut i förtid.
Nej, jag håller med där. Och jag känner samtidigt så här. Jag tror också att de har ändå inte så mycket att förlora heller. Även om man har kommit hela vägen hit nu och naturligtvis vill vinna Stanley Cup. Så de känns avslappnade. Medan Vegas, jag tror att det ändå är... Visst, det är en liten skräll att de har tagit sig hela vägen hit. Men det är ju verkligen meningen. Alltså, ända uppe från Bill Foley som miljardär och ägare där, som liksom, han sa ju faktiskt när han bildade klubben där 2017 när han klev in i ligan att det sjätte året, då ska vi gå till Stanley Cup-final. Nu gick de ju redan till Stanley Cup-final direkt, men han sa vi ska gå till slutspel inom 3 år och sen ska vi gå till final, eller till och med vinna Stanley Cup, sa han ju, det sjätte året, och nu är de i final. Och de har satsat så stenhårt med sina trader genom åren med Mark Stone och med Alex Pietrangelo och allt vad det har varit. Nästan inhumant hur de har satsat, med tanke på att Marc-André Fleury får läsa på Twitter att han har blivit tradad och Dadonov blir tradad trots att han har klausul som sätter stopp för och så vidare. Det känns som att det är verkligen meningen att Vegas ska försöka vinna nu, medan Florida, ja, de kan fortsätta vara avslappnade, tror jag. Och jag tror det talar för dem.
Ja, men ja. Vi får se. William Karlsson påpekade ju också att förra gången de gick då, första året, så var det liksom som en virvelvind. De visste inte riktigt hur de kom dit och vad som väntade. Till skillnad från Florida vet ju de nu vad som väntar i finalen och är bättre förberedda. De kommer ju att sälja sig jävligt dyrt.
Ja, precis. Och snacka om att de har samlat på sig rutin sen dess ut i liksom spelarna de har tagit in också. Inte bara, dels så liksom, jag menar, nu har ju William Karlsson och Riley Smith och Jonathan Marsh och Shea Theodore och så vidare varit i laget i 6 år. Och samlat på sig, jag menar, de har ju varit i dubbla konferensfinaler sen dess också. Totalt sett i laget har de alltså 6 Stanley Cup-mästare, 17 spelare som minst har varit i konferensfinal. De har fler NHL-matcher i sitt lag än vad Tampa Bay Lightning har, till exempel. Så det är ett otroligt erfaret lag, och det tror jag är nyckeln till att de har varit så skickliga på att avgöra matcher och avgöra jämna matcher. Precis som Florida visserligen har varit också. Men att Vegas har ju varit mästare på att hitta sätt att vinna, så att säga.
Ja. Ja, du. Det blir jävligt spännande. Och vi vet mer nästa gång vi hörs. Då hörs vi väl från Florida, tror jag.
Ja.
Ute i den ångande hettan.
Ja. Ja, det är svårt här, alltså jag hittar argument verkligen från båda håll här. Jag vet inte hur det kommer här bli, alltså. Jag har ju inte vetat någon del av slutspelet, uppenbarligen, men
nej, men det känns ännu mer ovisst nu, det gör det.
Ja. 4-3 matcher till Florida blir mitt tips, och att Matthew Tkachuk avgör igen, precis som han har gjort hela det här slutspelet, och får lyfta Conn Smythe.
Du vill ha ut oss på så jävla mycket resor, alltså.
Ja, just det. Det där gillar inte du, att behöva åka kors och tvärs. Det är långa, hur långt är det mellan Florida och Vegas rent i flygtid?
6 timmar.
6 timmar, oj. Och så 3 timmar. Men
det är väldigt ont om direktflighter som går att använda, så det blir ju connections också.
Oj, oj, oj.
Ja.
Ja, då kommer det vara en hes björre efter Game 7 där i så fall, när vi ska prata om Matthew Tkachuks bravader. Ja.
Jag säger 4-0. Nej, 4-2 säger jag till Florida. Jag kanske borde säga 4-0, jag kanske sveper igen.
Ja, det är väl det mest logiska utifrån vad vi har lärt oss hittills.
Ja, eller att Vegas ger upp efter 3 matcher. Så vi vill inte mer. Vi vinner 3 raka.
Ja. Nej, men det blir ändå en... Det är en rolig finalserie, känns det som. Det pratas ju inte om det som att det är så oklassiska lag och allt det här, va? Och att det kanske inte blir de bästa tv-siffrorna i USA. Men,
nej, och inte Kanada heller.
Nej.
Men vi får en helt ny Stanley Cup-mästare. De har varit i varsin final tidigare. Då var Florida svept av Colorado 1996. Och Vegas fick stryka Washington med 4-1. Men nu kommer en av dem att vinna, och vi kommer få ett nytt svenskt namn i bucklan. Vi har ju Gustav Forsling i Florida och William Karlsson i Vegas. Och båda är väldigt bra. De är inga affischnamn, men de har gjort det riktigt, riktigt bra båda två den här slutspelet.
Ja, verkligen. Ja, vi har ju berömt Forsling i podd efter podd, men nu kan vi återigen lyfta fram honom. Jag säger det igen, jag sa det förra veckans podd, men överlägset flest defensiva zonstart i det här slutspelet hittills har Gustav Forsling. Och då har han ändå varit inne på betydligt mer mål framåt än bakåt, och mött, ofta precis som William Karlsson, mött motståndarnas bästa spelare, så att det är ju, och blev förra veckan kallad av Sasha Barkov som en av ligans bästa backar. Väldigt subjektivt, såklart, när det är hans lagkapten som uttalar sig, men ändå, det säger någonting om Gustav Forslings otroliga utveckling.
Yes. Ja, men du, då säger vi tack för den här veckan.
Ja, och så återkommer vi, vi brukar säga så här, mitt i finalserien då nästa vecka. Men vem vet, det kanske är slut då. Nej, slut är det inte, men det...
Ja, vi hörs i alla fall nästa vecka under vilka förhållanden som helst.
Ja, precis. Det har säkert hänt en hel del på off-season-marknaden också. kan vi räkna med att prata om. Så att, ja, vi säger så. Och så får ni ha en... jag låter dig liksom säga så här att det får bli en härlig finalvecka nu. Du brukar vara så bra på det. Så att jag tackar för mig nu och så hörs vi nästa vecka.
Nej, men gud, nu sätter du mig on the spot. Men okej, okay, ja. Ha en riktigt, riktigt underbar Stanley Cup-final.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.